Mannen som sökte sin skugga av David Lagercrantz. Prolog. Holger Palmgren satt i sin rullstol i besöksrummet och sa: Den där draktatueringen jag alltid ville fråga, varför är den så viktig för dig? Det var en grej med mamma. Med Agneta. Jag var liten. 6 år kanske. Jag sprang hemifrån. Ja, jag tror jag minns nu. Det var en kvinna som kom på besök, eller hur? Hon hade något märke. Det såg ut som det brunnit på hennes hals. Som efter en drake. Del 1. Draken. 12 till den 20 juni. Sten Sture den äldre lät resa statyn 1489 för att hylla sin seger över den danska kungen i slaget vid Brunkeberg. På statyn, som står i Storkyrkan i Stockholm, sitter riddaren Sankt Göran på en häst och höjer sitt svärd. En döende drake ligger under honom. Intill står en kvinna i burgundisk dräkt. Kvinnan föreställer jungfrun som riddaren räddar i dramat. Och hon anses vara modellerad efter Sten Sture den äldres hustru, Ingeborg Åkes dotter. Jungfrun ser märkligt oberörd ut. Kapitel 1. Den 12 juni. Lisbeth Salander kom från gymmet och duscharna och blev stoppad i korridoren av vaktchefen, Alvar Olsen. Vaktchefen pladdrade på om något. Kanske var killen till och med lite upphetsad. Han gestikulerade vilt och viftade med några papper, men Lisbeth hörde inte ett ord av vad han sa. Klockan var 19.30. 19.30 var den värsta tiden på Flodberga. Det skakande godståget dånade då förbi där ute, och det skälvde i väggarna och rasslade av nycklar och luktade av svett och parfym. Ingen tid på dygnet var fängelset en farligare plats än 19.30. Det var då, i skydd av oljudet från järnvägen och i den allmänna oreda som uppstod strax innan celldörrarna stängdes, som de värsta övergreppen skedde. Lisbeth Salander lät alltid blicken vandra fram och tillbaka över avdelningen den här tiden. Och det var säkert ingen slump att hon precis i den stunden fick syn på Fariakasi. Fariakasi var från Bangladesh. Ung och vacker. Hon satt i sitt rum precis till vänster om dem. Även om Lisbeth från sin position inte såg mer än hennes ansikte, rådde inget tvivel om att hon örfilades. Huvudet ryckte till gång på gång, och trots att slagen inte var överdrivet hårda fanns det något rituellt och vant över dem. Vad som än hände hade det pågått länge. Det märktes i själva kränkningen och det märktes på reaktionen. Det kändes redan på håll att det var ett förtryck som sjunkit in djupt och brutit ner all motståndsvilja. Inga händer försökte stoppa örfilarna, och i blicken syntes ingen förvåning, bara en tyst, molande skräck. Fariakasi levde med terrorn. Lisbeth insåg det bara genom att studera hennes ansikte, och det stämde också med vad hon noterat och sett under veckorna på fängelset. Där, sa hon och pekade in mot Farias cell. Men när Alvar Olsen vände sig om var allt redan över, och då smet Lisbeth därifrån och gick in i sin egen cell och stängde dörren. Utanför hördes röster och dämpade skratt, och så godståget som aldrig ville sluta dåna och skaka. Framför henne fanns det blanka handfatet och den smala sängen och bokhyllan och skrivbordet med hennes kvantmekaniska uträkningar. Skulle hon fortsätta med dem? Med sina försök att hitta en loop-kvantgravitation? Hon tittade ner på sin hand. Hon höll i något. Hon höll i samma papper som Alvar viftat med alldeles nyss. Och då blev hon lite nyfiken trots allt. Men det var trams. Ett intelligenstest med 2 kaffefläckar högst upp på försättsbladet. Hon fnös åt det. Hon hatade att bli vägd och mätt, och hon lät papprena falla ur händerna.